Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Genève, 10 september 1898. Vid en snabb första anblick ser hon kanske ut som vilken fin dam som helst. I sin mörka dräkt, sin prydliga plymprydda hatt och med parasollet i hand smälter hon in snarare än sticker ut. Hon som levt sitt liv vid ett av århundradets mest flärdfulla hov känner sig för en stund som en i mängden när hon flanerar över det höstvarma torget. Men anonymiteten är en illusion. För i skuggan av ett kastanjeträd i full blom har en ung man bidat sin tid, vankat av och an med vaken blick i väntan på sitt byte. Och i samma stund han skymtar kvinnans slanka siluett känner han igen henne. Han greppar hårt om det vassa metallstycke han har innanför kavajärmen och sätter av över torget, redo att krossa allt han tycker att hon står för. Målet för hans vrede, en av Europas mäktigaste kvinnor, är ännu lyckligt ovetande om den dödliga måltavla hon har på sin rygg. Mannen höjer armen så det välslipade föremålet i hans hand blänker till i förmiddagssolen och slår till. Och Elisabeth, kejsarinna av Österrike, drottning av Ungern, faller till marken.
Det här är berättelsen om Elisabeth av Bayern, den gudomligt vackra kejsarinnan som dyrkades av en hel värld, men som ständigt levde på flykt undan en kvävande tillvaro hon själv aldrig hade valt. I sin strävan efter kontroll förklarade hon krig mot sin egen kropp, något som nästan kostade henne livet.
Det här är P3 Historia, uppläst av Emma Peters.
Nej, det är ingen alldaglig kvinna som är målet för den tumultartade sammanstötningen på torget i schweiziska Genève. Som kejsarinna har Elisabeth i över 4 decennier varit dyrkad och beundrad av en hel kontinent. Och ännu längre har sådana som hon varit avskydda av de som vill se den gamla världen gunga och aristokrater och kungligheter störtas. Med våld, om så krävs. En av dem som omsatt sin vrede i handling är den unga man som 1898 går till attack mot Elisabeth med en vilja av stål och ett hemmasnickrat vapen i hand. Men det ska dröja innan han får reda på om hans plan gått i lås. Sekunden efter att han utdelat sitt hugg och sett sitt offer rasa ihop försvinner han från platsen. Och för Elisabeth, en av Europas mäktigaste kvinnor, hänger livet på en skör tråd. Kejsarinna av Österrike, drottning av Ungern. Det är en titel som heter duga. Och detsamma går att säga om det område som Elisabeth i nästan 45 år kunnat kalla sitt. Från Tjeckien och Österrike i väster breder det ut sig, ner över Norditalien och Balkan och ända till Moldavien i öster. Det hon regerar över är en av 1800-tals Europas giganter. Men att hon skulle landa på den tron som blickar ut över det här imponerande området, det var inte meningen från början. Utanför den täckta vagnen reser sig de österrikiska alptopparna mot skyn. Det är sommar år 1853 och den 15-åriga Elisabeth är på väg långt hemifrån. Med näsan tryckt mot den dammiga vagnsrutan har hon sett barndomens Bayern försvinna i fjärran. Och Elisabeth, eller Sissi som hon också kallas, njuter. Varje kilometer, varje ståtlig vy, varje sjö och stuga de passerar fyller henne med ett drömskt lugn. Annat är det med hennes resesällskap. På sätet bredvid sitter hennes stirriga stora syster Helen. För det är hon som spelar huvudrollen på den här färden och på det viktiga möte som stundar. När den svarta vagnen nått sin slutdestination ska hennes nya liv börja. För där, i en österrikisk alpby, väntar någon på henne. En snygging med en förstklassig stamtavla och en ledig plats vid sin sida. Österrikes unge kejsare, Franz Josef den första. Han är en del av den mytiskt långlivade kejsarfamiljen Habsburg, som dominerat stora delar av Europa i århundraden. Och nu är det hans tur att styra det anrika österrikiska imperiet, som här på 1800-talet alltså är ett av kontinentens största riken. Men till det behövs en kejsarinna. Och den 20-åriga Helene har allt han söker. Hon är elegant, flitig och lydig och av fina bayerska anor. Elisabeth tittar beundrande på sin syster medan de skumpar fram genom bergslandskapet, men drar också en lättnadens suck. För de två är varandras motsatser.
De är väldigt olika.
Det här är Maria Hartmann, konst- och kulturhistoriker.
Helene var ju den äldsta av barnen och hon är väl en typisk stora syster, den som får ta ansvar och mer allvarlig och plikttrogen. Och det var ju inte alls Cissi.
Ja, tonåringen Elisabeth tillbringar gärna dagarna ute i friska luften, helst av allt på hästryggen. Tack och lov spelar hon bara en biroll i det välregisserade spektakel som väntar. Snart är hon tillbaka i sitt älskade Bayern, hos sina fyrbenta vänner och våghalsiga ritter. Tror hon. Det börjar inte bra. Sällskapet har råkat bli försenat på vägen. Men det är inte bara familjen som anländer efter tidtabell. Den vagn som innehåller alla deras flotta klänningar lyser med sin frånvaro. Den långa färden har också gått hårt åt Helene. Migränen har bultat i tinningarna, frisyren är rufsig och hennes enda kläder är den skrynkliga svarta dräkt hon rest i. Men ett sånt här möte går inte att ställa in. Så när de når sin slutdestination får det tillknycklade följet snabbt borsta av sig resdammet och rada upp sig i den salong där allt ska ske. Och så med kejserlig punktlighet träder han in. Den smärta kroppen draperad i rikets vita uniform och klarröda byxor. Hans ansikte är inramat av blonda polisonger. Hans lilla mun toppad av en lika blond mustasch. Helene niger djupt. Elisabeth gör detsamma och stirrar artigt ner i det välpolerade golvet i vad som känns som en evighet. Och när hon till slut vågar höja blicken så står kejsaren fortfarande kvar. Han har hittat sin kejsarinna. Men det är inte Helene.
Då hälsar han ju artigt på Helene, men sen så ser han Cissi och blir så där blixtförälskad direkt. Och vill inte och kan inte dölja det. Och det var så uppenbart för alla.
Franz Josefs ljusblå ögon sveper över Elisabeth. Över det kastanjeröda håret som, när det är utsläppt, når ända ner till vaderna. Över den mjuka munnen, söt som jordgubbar. Över den smala midjan. Han kan inte släppa henne med blicken. Samtidigt står någon annan alldeles bredvid uppenbarelsen Elisabeth, med en något snopen uppsyn.
Om minst ett par år så hade familjen pratat om att Helene skulle gifta sig med den unga kejsaren. Helene var ju inriktad på det och kände stolthet inför det. Så hon verkar ha blivit sårad och förmjukad.
Men kärlek vid första ögonkastet är det inte frågan om. För Elisabeth och Franz Josef har faktiskt träffats förut.
De är ju kusiner. Deras mammor var alltså systrar. Och det är ju vanligt att man låter kusiner gifta sig, för att börden går ju i första hand och vill också det att man vill hålla ihop landområden och annat, ha kontroll över det.
Elisabeth drabbas inte av samma himlastormande förälskelse som sin kusin, men hon har inte mycket att säga till om. Han vill ha henne och en kejsare viftar man inte bort. Elisabeth lämnar det omtumlande alpmötet som Österrikes blivande kejsarinna. Och tvingas nu snabbspola sig igenom den etikettutbildning som systern Helene la flera år på. Och i april året därpå, 1854, kliver hon och Franz Josef in i den vitputsade Augustinerkyrkan i Wien. Det har tagit 3 timmar att klä den blivande bruden. Och när hon nu står där, inför högdjur från hela Europa, så lyser hon upp det grandiosa kyrkorummet. Den vita, vida klänningen med sitt vattenfall av broderade guldblommor får henne att nästan sväva fram längs altargången. Det omsorgsfullt flätade håret kröns av ett diadem överöst av glimrande stenar. Vimmelkantig av kärlek till sin unga fästmö hojtar Franz Josef glatt ut sitt ja inför den pråliga församlingen. När det är Elisabeths tur hörs hennes ord som en viskning. Och det är inte konstigt att hon bävar. Fanfarerna som ekar över staden sätter punkt för hennes gamla liv. Tonåringen som för knappt 1 år sedan trodde sig vara en statist ute på en spännande familjeutflykt har gift in sig i ett av Europas mäktigaste kungahus. Det är en skrämmande värld som väntar, med ett intrikat hovliv där fallgroparna är djupa och de som dömer henne gör det stenhårt. Och framförallt en person kommer vara mer skoningslös än alla andra. Att Franz Josef fallit pladask för sin fru undgår ingen. Men alla är inte lika glada i den nya familjemedlemmen. Franz Josefs mamma, Elisabeths moster och numera svärmor, ärkehertiginnan Sofia, har mycket motvilligt gett sin välsignelse. Och när Elisabeth flyttar in i det väldiga kejserliga palatset Hofburg mitt i Wien möts hon inte av någon öppen famn. För svärmor Sofia visar sig vara en svårflörtad kvinna.
Nej, hon blir förgrymmad över det här. Hon hade ju föredragit Helene som är lydig och snäll. Och verkar nästan som att hon kanske blir svartsjuk. För han satte sig emot sin mamma här. Kanske enda stora gången han gjorde det. Att han vill ha Sissi.
Och den typen av uppstudsiga mothugg uppskattas inte av ärkehertiginnan. Hon är nämligen raka motsatsen till mesig och mjäkig. Något hela hovet har fått lära sig den hårda vägen.
Mycket, mycket bestämd. Och härsklysten helt enkelt. Hon har sin son helt i sina händer. Och hela hovet dansar efter hennes pipa.
Svärmor Sofia går under epitetet den enda kungen i kungahuset. Och för den 16-åriga Sissi blir orsaken snart glasklar. För knappt har hon lärt sig att hitta i palatsets labyrint av salar, trappor, skrymslen och korridorer innan hon förstår vem det är som egentligen bestämmer.
Wien, sommaren 1854. Det glittrande vattnet dansar i fontänerna och i näsan kittlar den söta doften av de mest välfriserade rosor Elisabeth sett. Den undersköna slottsparken badar i ljus. Det hade kunnat vara den vackraste av dagar, men Elisabeth kan inte njuta av den. Allt hon kan tänka på är blickarna. Hundratals par nyfikna ögon som följer varje steg hon tar. Från hela staden har den oblyga hopen strömmat till av en enda anledning. Att titta på henne och det hon bär på. Den mjuka rundningen under klänningen. Den som växer och avtecknar sig allt tydligare för varje vecka som går. Elisabeth hatar uppståndelsen. Men svärmors ord är lag. Den havande kejsarinnan, bäraren av imperiets framtid, ska visas upp varje dag som en apa i en bur.
Elisabeth och hennes kropp är på display för vem som helst att se. Och hon avskyr det. Men svärmors makt sträcker sig betydligt längre än uppvisningen i parken. Det är hon som styr allt som angår Elisabeth och det barn hon väntar, bara några månader efter bröllopet. Sofia väljer alla Elisabeths hovdamer, ammor och läkare som sedan lojalt spionerar och skvallrar vitt och brett om allt som svärdottern tar sig för. Överallt finns en mun vid ett öra, redo att föra vidare rykten om den unga kejsarinnan. För varje dag som går blir det rigida livet vid hovet allt mer kvävande. Och inuti Elisabeth gror frustrationen över den roll hon förväntas spela, men aldrig riktigt valt. Men då kan man ju undra, var är kejsaren i allt det här? Har inte han något att säga till om? Ja, arbetsmyran Frans Josef verkar oförmögen att sluta upp på sin frus sida. Han har fullt upp att hålla sitt Österrike utanför det krimkrig som just nu rasar. Och medan Elisabeths mage växer böjer han sig gång på gång för mammas vilja. Och när barnet till slut kommer till världen rycks mattan bort under Elisabeths fötter på allvar. Hon är det sötaste knytte Elisabeth sett, den dotter som föds den 5 mars 1855. Men att få snusa på sin nyfödda bebis blir det inte tal om. För flickan tas ifrån henne och installeras på andra sidan det 240 000 kvadratmeter stora palatset, i svärmors våning. Och för att få träffa sin dotter räcker det inte att göra vandringen genom de kilometerlånga slottskorridorerna. Elisabeth måste också knacka på och få tillåtelse att komma in. Sen övervakas varje dyrbar minut mor och dotter tillbringar ihop. Något varken en moders ilska eller protester kan ändra på. Och när det blir dags att välja flickans namn kommer beslutet som ännu ett slag i ansiktet. För vem tror ni hon döps efter? Jo, svärmor Sofia såklart. Och Sissi kan inget annat göra än att tiga still.
Hon har ju inte pondus att sätta emot svärmoden. Barnet är statens, rikets. Jag kommer ihåg Marie Antoinette som sa hon kände sig som en ko som skulle föda barn till Frankrike. Och jag tror nog att Sissi känner kanske likadant. Och Sissi får ju inte heller bestämma någonting om det inte är tillfrågad, utan det bestämmer ju svärmoden då.
Att inte få vara mamma till sin egen dotter är en av Elisabeths stora sorger. Och en dubbel sådan. För när nästa dotter föds, bara ett drygt år senare, är det samma förutmjukande visa igen. Elisabeth och barnen ses så sällan att de snart knappt känner igen sin egen mamma. Inte ens sin egen ensamhet kan Elisabeth styra över. Runt henne svassar ett svällande följe hovdamer, kammarjungfrur och påkläderskor. Som mest har en skara på svindlande 229 kvinnor fritt tillträde till den unga kejsarinnan, dag som natt. Den fågel som nyss flög så fritt hemma i Bayern har burats in. Hofburg med sina 2600 rum har blivit ett gigantiskt fängelse och maktlösheten skaver. Så kanske är det inte så konstigt att Sissi griper efter de få ting hon har makt över. För det finns faktiskt en sak hon kan kontrollera. Elisabeth är vacker. Så vacker att vinborna klänger i klasar på hennes vagn när hon är ute och far. Allt för att få en glimt av den förtjusande kejsarinnan. Vid Europas hov sprids ordet om det glänsande hårsvallet, den porslinslika hyn och den lövtunna midjan. Elisabeth har inte missat att hennes utseende får folk att falla som furor. Och hon förvaltar det hon har. Skönhetsritualerna upptar halva dagen. Det långa håret kammas och flätas i timtal. Kroppen badas i en sammetslen blandning av åsnemjölk och örter. Och de delikata anletsdragen smörjs in med allt från mosade jordgubbar till rå kalvfärs. Hon skulpterar sin redan slanka figur med stenhårt snörda korsetter, intensiv motion och strikta dieter. Och att tukta sin kropp kommer hon att fortsätta göra, med allt hårdare hand. Det har bara gått några år sedan Sissi lämnade sin barndom, sin familj och sitt land bakom sig. Iklädde sig den krona som fått en hel värld att sucka av avund. Men omkring henne sluter sig de höga palatsmurarna allt tätare, medan världen skakar utanför. Det har snart gått ett decennium sedan revolutionsåret 1848 som stökade till det ordentligt i Europa, då en våg av uppror svepte över kontinenten och medborgare i mer än 50 länder reste sig med vapen i hand mot sina enväldiga härskare. I det revolutionsvana Frankrike drevs kungafamiljen på flykten. I det som ska bli Tyskland poppade folkparlament upp i snart sagt varje vrå. Och från Franz Josefs välde bröt sig bit efter bit loss och utropade självstyre. Men folkets segrar blev dyrköpta och kortlivade. För när revolutionens vågor ebbat ut slog den kejserliga makten tillbaka, inte minst i Österrike.
Man möter ju det med militärt våld. De oppositionella fängslas ju, många dödas.
Här på 1850-talet skälver än en gång marken under de kejserliga fötterna. I Norditalien kokar missnöjet. Där vill man peta av sig den habsburgska krona man har varit påtvingad i flera hundra år. Franz Josef vet att om fler följer efter är det slutet för hans mäktiga imperium. Så det blir för honom och Elisabeth att dra ut på charmturné. De smickrar de bråkiga italienarna med sänkta skatter och frisläppta politiska fångar. Och man lyckas faktiskt ljusa upp stämningen en aning. Men det är också något mer som ljusas upp. Här på tryckt avstånd från hovets skvallrande munnar lättar den täta dimma som sänkt sig över Elisabeth. På resande fot får hon utrymme att visa sitt verkliga jag. Och det är något helt annat än ett lydigt smycke på sin makes arm. Sissi kvittrar inte på beställning. Hon är charmant, har mål i mun och vinkar in en stor stark när de andra läppjar på fint vin. Hon vinner folkets hjärtan. Och än en gång sin makes. De två kommer närmare varandra. Och långt från svärmors dömande blick kan turturduvorna kuttra fritt. Men kejsaren ska få konkurrens om sin frus uppmärksamhet. För på nästa stopp på turnén ska Elisabeth inleda en annan relation som helt ska rita om den politiska kartan i Europa. Ända sedan revolutionen 1848 har Franz Josefs kanske främsta huvudverk kommit österifrån, från Ungern. Den tidigare stormakten har sedan länge tvingats leva under den österrikiska överheten som jagat, spärrat in och avrättat kritiska ungrare på löpande band. Men inte ens de hårdaste av handskar har lyckats knäcka det stumma ungerska motståndet. Och nu hörs de mullrande kraven på självständighet ända till Wien. Så, i huvudstaden Buda, som ännu inte vuxit ihop med grannstaden Pest, har Franz Josef mycket att stå i. Och i Elisabeth har han fått ett oväntat trumfkort.
Buda, Ungern, våren 1857. De ungerska adelsherrarna kan knappt tro vad de ser. Den muskulösa hästen som dundrar fram över marken. Dammet som yr runt hovarna. Och ryttarinnan, Elisabeth. Med tyglarna i ett fast och vant grepp styr hon det kraftfulla djuret med perfekt kontroll. Fram och tillbaka i en allt mer rasande fart samtidigt som hon sitter som klistrad i den eleganta sadeln. Men det är mer än hennes mästerliga ryttarkonst som får förstarna att dra efter andan. Dräkten hon bär följer hennes former som om den vore sydd direkt på kroppen. Håret som skymtar under den lilla svarta hatten glänser i vårljuset. Och så rösten. En förtrollande stämma som talar till dem på deras eget språk. Med en melodi som klingar som de vackraste av pärlor.
Ja, Elisabeth gör succé i samma sekund hon sätter sin kejserliga klack på ungersk mark. Kanske skiner det igenom att hon, precis som ungrarna, inte hör hemma i det strama österrikiska följet. Hennes ungerska, som hon filat på sedan barnsben, gör dem fullkomligt hänförda. Ungrarna älskar den järva ryttarinnan. Och kärleken är besvarad.
Hon är fascinerad av den ungerska folkkulturen. Och där man ju också alltid har sysslat mycket med hästar och dressyr och Men också rent folkloristiska, och där klär hon ju också sina barn i ungerska dräkter och föredrar själv att ha det också. Så där får hon möjlighet att utveckla sidor av sig själv som hon inte har på något annat sätt. Och sen är det också ett sätt att komma ifrån svärmodern som hatar ungen.
Elisabeth blir ett välbehövligt smörjmedel mellan det österrikiska kejsardömet och dess motvilliga ungerska undersåtar. De dyrkar henne, både för hennes skönhet och hennes intellekt. För Elisabeth är uppenbart intresserad av vad som sker i den världsdel som står med ena foten i den gamla världen och den andra foten i den nya. Till skillnad från sin ärkekonservative make skriver hon under på många av de moderna liberala idéer som svepte över Europa under 1800-talet. Hon, kejsarinnan av ett av kontinentens mäktigaste riken, tycker till och med att lite ungerskt självstyre kanske inte vore så dumt ändå.
Jag tror att hon tyckte att det var för hårda tag och att hon ser hur människor reagerar. Och jag tror att det skrämmer henne också. Och att hon har mer nära till vanliga människor på det sättet än vad hennes man har. Men hon är i djupet av sitt hjärta oppositionell till Habsburgarna.
Ja, Elisabeth är inget större fan av det kejsarhus hon själv tillhör. Hon är liberal. Och mötet mellan henne och ett vårvarmt Ungern sätter något i rullning. Något som ska förändra den ungerska historien för alltid och rädda Österrike undan ett fullkomligt sammanbrott. Veckorna i Ungern fyller Sissi med välbehövlig livslust. Men drömresan ska få ett hastigt och nattsvart slut. Det är nog bara tänderna, inget att oroa sig för. Så lyder doktorns utlåtande om lilla Sofia, dottern som fått följa med på Elisabeth och Frans Josefs Ungernresa. De har lyckats krångla loss båda flickorna ur svärmors fasta grepp. Men Sofia har gått och blivit krasslig. Hon gråter mer än vanligt och den lilla kroppen känns varm. Men läkarens trygga ord lugnar. Så när föräldrarna fortsätter sin resa genom Ungern stannar Sofia kvar i Buda för att krya på sig. Men efter 5 dagar nås föräldrarna av ett brådskande telegram. Flickan har blivit sämre. I ilfart skyndar de tillbaka. Väl framme möts de av en handfallen läkare och en svag och gråblek, nästan livlös dotter. 11 timmar senare orkar hon inte längre. Kvällen den 29 maj stänger Sofia ögonen för alltid. Bara 2 år gammal. Kanske var det mässlingen, kanske något annat. Det är det ingen som vet. Med i vagnen på den tårfyllda resan hem till Österrike finns Sofias döda kropp. Och hela kejsarriket tystnar. Allt Sisse ville var att få ta hand om sin dotter. Och nu finns hon inte mer. Allt som finns är skuld. Och en liten kista i Kapucinkyrkans krypta. Sommaren 1857 blir en sorgens sommar. Den snart 20-åriga Elisabeth stänger in sig, plågas av frågor som aldrig kommer få några svar. Och så magrar hon, för den redan så smala kejsarinnan för en envis kamp mot sin hunger och går vinnande ur striden. Och ju fler kilon Elisabeth tappar, desto vackrare blir hon. Åtminstone enligt 1800-talets skeva kvinnoideal.
Rent kroppsligt så ska man ju vara så smal och midjan som det bara går. Så att det är just vid Sissis tid en del kvinnor som opererar bort nedersta revbenen. Och det är klart att hon är ett offer för det här.
Elisabeths dieter blir allt mer vanvettiga. I perioder äter hon bara ägg och frukt, tidvis bara kött. Ibland består hennes kost av uteslutande stora mängder oxblod. Kanske är det maniska bantandet ett sätt att hålla det värsta mörkret borta. Att späka och kontrollera den kropp som alla kastar så lystna blickar efter.
Hon är ju besatt besatt av att inte gå upp i vikt. Hon höll nästan hela sitt liv 50 kilo. Någon hovdam skrev någon gång att det var 40 kilo. Jag håller inte det för otroligt heller. Hon är ju 172 lång.
Skönhetsideal kommer och går. Och det som hyllas av en generation kan lika gärna avvisas av en annan. Men ett faktum består. Kvinnokroppen lämnas aldrig i fred. Särskilt inte en kejsarinnas. Elisabeth är allmänt villebråd, granskad från morgon till kväll. Inte den mest hälsosamma miljö för någon som i vår tid skulle klassas som svårt anorektisk. Elisabeth sörjer och svälter. Men i det kompakta mörkret letar sig strimmor av ljus in. När Wiens vidsträckta palatsträdgårdar kläs i den mest prunkande sommargrönska så går kejsarinnan än en gång i väntans tider. Men läkarna är oroliga. Hon är så väldigt smal och graviditeten svår. Alla håller andan och kan till slut pusta ut. Inte bara för att allt slutar lyckligt, något som i mitten av 1800-talet verkligen inte är alla gravida kvinnor förunnat. Utan för att kejsarparet också bockar av den viktiga uppgiften, leverera en tronarvinge. För det är en liten Rudolf som kommer till världen i augusti 1858. Men om Sissi trodde att hon skulle få rå om sin nyfödda bebis den här gången, så misstar hon sig. För rikets kronprins ska drillas. Än en gång sveps Elisabeths barn iväg av hovet. En obarmhärtig maskin som ska sätta djupa spår i pojken. Glädjesaluten på 101 skott till kronprinsens ära fyras av över ett allt mer oroligt rike. Där det året därpå brakar loss på allvar. I Norditalien övergår det allmänna missnöjet med den österrikiska överheten till öppet krig. Striderna är hårresande. Och en fullkomlig katastrof för Österrike. Soldaterna dör i drivor och ute på de sönderskjutna fälten ligger de skadade, övergivna i dagar med gapande sår som ingen har tid att plåstra om. Frans Josef är på plats vid fronten och ställs ansikte mot ansikte med krigets fasor. Hemma i Wien skakas Elisabeth av de fruktansvärda vittnesmålen sommaren 1859. Men hon sitter inte stilla och våndas. Hon kavlar upp ärmarna och förvandlar ett av sina slott till ett fältsjukhus. Snart trängs trötta sårade soldater i långa rader under kristallkronorna. Och då får de unga männen oväntat besök av en närmast änglalik uppenbarelse. Kejsarinnan själv. För hon går ivrigt in i rollen som sjukhusföreståndarinna.
Det var ju inte helt ovanligt bland förnäma kvinnor att göra det. Och det gör ju ytterligare att människor dyrkar henne. Så att hon är som en god fe, ett helgon är många som säger att hon är. Då. Och det här är också då till svärmoderns stora irritation.
Men hon har också tagit upp en annan vana. Kanske också den för att irritera svärmor. Det får i alla fall hovdamerna att flämta av bestörtning. Elisabeth har nämligen börjat röka. Och inte ens den efterlängtade freden får henne att fimpa. Snart består hennes diet av, cigaretter. För Elisabeth har fortsatt sitt bantande. Hennes envisa cocktail av rökverk och självsvält tar hårt. Och när vintern 1860 gör sitt intåg hörs en påträngande hosta från den utmärglade kejsarinnan. Läkarnas dom är hård. Tuberkulos. Hon ordineras universalmedicinen vila och värme. Något det inte finns varken det ena eller det andra av i ett snömoddigt vin. Så det blir till att packa väskan. Om Sissi får bestämma får färden gärna ta henne så långt från Österrike det bara går. Och för en gångs skull får hon faktiskt det.
Atlanten. Vintern 1860. Det vilda havet får hela världen att gunga. Från hytterna hörs hovdamernas jämrande hulkningar uträknade av det illamående som väller fram i takt med de svallande vågorna. Men Elisabeth är inte hopkurad jämte dem. Hon står ensam, längst fram i fören, och hon har aldrig känt sig starkare. Med armar som nyss var svaga, men som havet fyllt med en ny kraft, håller hon sig fast i relingen. Den vildsinta Atlanten piskar henne i ansiktet. För varje våg spolas en bit av hennes sorge bort och dras ner i det mörka vattnet. På himlen skiftar molnen i gråsvarta nyanser. Och en efter en faller båtens passagerare offer för den våldsamma sjögången. Men Elisabeth kan äntligen andas.
Med kursen ställd på Atlantön Madeira låter Elisabeth havsvinden blåsa bort de demoner som sliter i henne. Det var det här hon behövde. För den orädda äventyrliga flickan som lämnade bajen för ett halvt decennium sedan finns fortfarande där, innanför de trånga korsetterna och den skrymmande krinolinen. Och på den dånande oceanen växer hon till liv. Väl framme på Madeiras blomstrande kullar väntar några månaders avkoppling som gör susen. Sissi hajkar runt bland lagerträd och palmer och ser öns fiskare hålla upp dagens fångst ur det svala vattnet. Och hon hostar allt mindre. Men det blir ett kort andrum. När hon våren 1861 rör sig tillbaka till Wien väntar plikterna och rutinerna. Och snart faller hon åter in i sjukdomens och ångestens klor. Elisabeth sover knappt och äter ännu mindre. Hon själv överhör en läkare viska att kejsarinnan nog bara har några veckor kvar att leva. För den bedrövade Elisabeth kommer hans ord som en lättnad. Och kanske behövde hon nå botten för att någon till slut skulle agera. För nu går allvaret upp för Frans Josef. Förtvivlad ser han sin älskade fru tyna bort framför sig. Så han gör det som Elisabeth önskat sig ända från början. Han lyssnar på vad hon faktiskt vill. Och det är att slippa Wien. Det ska dröja hela 2 år innan huvudstaden återser sin kejsarinna. Och det verkar bli hennes räddning. Hon som nyss stod på tröskeln till dödsriket återhämtar sig. Men mörkret som håller hennes själ fången har inte lämnat henne. Det kommer att vara hennes ständiga följeslagare ända till slutet nalkas. Men för stunden har vinden vänt för Sissi och hon tar hem ännu en tung seger. För äntligen verkar Frans Josef ha valt sida i det outtröttliga ställningskrig som pågår mellan hans fru och hans mor. Elisabeth får grönt ljus att välja sina egna hovdamer. Bit för bit nedmonteras den massiva övervakningsapparat som svärmor Sofia riggat omkring henne. Och när det blir dags att hitta sitt nya följe vänder Elisabeth blicken mot sitt älskade Ungern. Med ungerskan som ett slags hemligt kompisspråk börjar Elisabeth bygga sitt drömlag. En grupp nära förtrogna med rötterna djupt nerborrade i den frihetstörstande ungerska jorden. Flera av dem kommer att bli hennes livslånga vänner. Och särskilt en. För i den innersta kretsen finns en stilig greve som med sina mjuka mörka lockar, sin prydligt tvinnade mustasch och isblå blick får en alldeles egen plats i hennes hjärta. Jula Andrássy.
Han är en frihetshjälte kan man väl säga. Och han betraktas av många som ledaren för Ungerns frihetskamp. Och det här har ju då Sissi förståelse för. Man kan nog också knyta det till hennes egen känsla av att vara dominerad av en övermakt, tror jag.
Om Sissi och Andrássy blir mer än vänner vet vi inte. Men att de två har något speciellt, det noterar alla. Inklusive Frans Josef. Men han protesterar inte nämnvärt mot att hans fru krokat arm med den stilige ungraren. Kanske misstänker han att deras nära relation kan komma till användning. I så fall har han inte fel. Mm. Elisabeths ungerska vänskaper djupnar till tonerna av vapenskrammel. Konkurrenten om titeln mäktigaste tyskspråkiga rike, Preussen, rustar till kamp mot Österrike. Båda stormakterna vill lägga vantarna på ett område kring den danska gränsen. Och sommaren 1866 stiger skramlet till ett öronbedövande dån. Det blir krig igen. Men mot den toppmoderna preussiska armén har Franz Josef inte mycket att sätta emot. Nederlaget blir snabbt och förnedrande och tar hårt på kejsaren. Elisabeth försöker få honom att släppa den misslyckade militära kampanjen och istället sikta in sig på det område där det fortfarande finns något att rädda. Och det är Ungern. För där har det börjat röra på sig i rätt riktning. Sen Elisabeths succé intåg i Ungern för snart 10 år sedan har relationen till den österrikiska kronan gått från stelfrusen till något sånär ljummen. Ungrarna har lugnat ner sig och Franz Josef sparkar inte längre bakut inför minsta tanke på att de kanske ska få styra sig själva. Och för den här nedtrappningen har man i högsta grad en viss kejsarinna att tacka.
Hon förstår nästan på en gång när hon kommer dit deras förtryck. Och hon känner att hon måste göra någonting åt det här.
Elisabeth har rest i skytteltrafik mellan Andrássy i Buda och Franz Josef i Wien och dragit i trådar för bådas räkning. Och till slut får hon lön för mödan. För 1867 hittar man en lösning på den konflikt som så länge riskerat att slita det stora kejsardömet i bitar. Och det som föds nu är en kompromiss. En av 1800-talets största. Dubbelmonarkin Österrike-Ungern.
Innan så var det ju så att Österrike hade lagt under sig Ungern. Men nu så får Ungern ett egen värde, så jämsides med Wien och Österrike. Och det ska vara två oberoende, fast ändå sammanlänkande makter, så Ungern och Österrike. Inte att Ungern ska tillhöra Österrike.
Med den nya medelvägen har Franz Josef köpt sig ett efterlängtat lugn i den lättantändliga landshalvan i öst. Och den 8 juni 1867 dånar orglarna i den mäktiga Mattiaskyrkan i Buda. Uppifrån ett sammetsrött podium blickar Elisabeth ut över ett hav av förstar och förstinnor, vajande flaggor och glittrande spiror. Det är kröningsdags. För i den nyfödda dubbla monarkin är Franz Josef och Elisabeth inte längre bara kejsare och kejsarinna av Österrike, utan också kung och drottning av Ungern. Och det ska firas. När Franz Josef fått sin krona kliver Elisabeth ut ur kyrkan som en ny kvinna med en ny titel och ett nytt ungerskt namn. I hennes förlovade Ungern är hon nu och för alltid Erzsébet. Men där många ser en efterlängtad förlikning ser andra en förödmjukande förlust. Bland de sistnämnda finns den åldrande svärmor Sofia. Hon vägrar att ens ta ordet österrikisk-ungersk i sin mun. Men hennes bitterhet biter inte på Elisabeth, för hon har trevligare saker att tänka på. Hon och Franz Josef har fått en till liten dotter. Elisabeth har svurit att den här gången ska inga armar i världen kunna slita flickan från henne. Och hon får som hon vill. Elisabeth får äntligen överösa sitt barn med all den uppdämda kärlek hon aldrig tidigare fått utlopp för. För i den utdragna kampen mellan svärmor och svärdotter är det nu Elisabeth som har överhanden. Elisabeth från Bayern har kommit långt. Hon har lurat döden, överlevt förlamande sorger och uthärdat ett hov som gjort sitt bästa för att knäcka henne. Och 30 år gammal har hon kommit ut på andra sidan, med dubbla kronor. Och när svärmor Sofia dör några år senare sätts den sista punkten i berättelsen om de två kombatanterna. Äntligen har Sissi ensam makten över sin egen tid. och det är inget stillasittande liv hon lever.
Palatset Hofburg, Wien. Klänningen vajar fram och tillbaka medan Elisabeth pendlar fram över det röda sammetsklädda golvet med ett stadigt tag om de guldskimrande romerska ringarna. Under den vackra skruden, ett åtsittande hölje av svart siden, prytt av yviga strutsplymer, skymta konturerna av de spända musklerna. Så släpper hon taget om ringarna och landar med en nästan ljudlös duns på den mjuka mattan. I en kattlik rörelse lägger hon sig på mage och fortsätter sin gymnastiska rutin. Först armhävningar, sen en graciös volt och så upp igen. Med ett spänstigt skutt greppar hon den guldklädda hävstång som tronar över det välsnidade möblemanget. En rödskimrande hårslinga smiter ur den pampiga håruppsättningen medan hon energiskt hissar sin kropp upp och ner. Hon ser så märklig ut där hon hänger. Som en varelse ur sagornas värld. En blandning mellan en orm och en fågel.
Ja, såklart har kejsarinnan av Österrike, Ungern, unnat sig ett eget litet hemmagym i guld, utsmyckat med inspirerande bilder av henne själv och av hennes favoritpoet, tysken Heinrich Heine. Och att svinga runt bland träningsredskapen är en del av hennes hurtiga vardagsrutin. När hon inte gymmar så dundrar hon fram till häst med vinden fladdrandes i spetsarna. Eller så fäktas hon, eller powerwalkar i skog och mark. Häpet betraktar hovet Sissis energiska motionerande. Det är märkliga, moderna fasoner för en 1800-tals kejsarinna. Men idrottandet är inte bara för hälsans skull. Elisabeth kan rida 7-8 timmar i sträck och avverka 3 hästar på en dag. När hon till slut sitter av rinner blodet från hennes händer. Ibland är vandringsturerna så långa att hennes följe kollapsar av utmattning. Hon håller ett ursinnigt tempo.
Det är nog exceptionellt ovanligt vid den här tiden att en kvinna, en kejsarinna, att hon gymnastiserar. Och det gör hon ju väldigt, väldigt hårt. Och så omväxlande med kalla bad och varma bad i varm olivolja till exempel. Och det är ju ett led i det här att hålla sig smal hela tiden.
Men en kropp som maniskt drivs till bristningsgränsen orkar inte hur länge som helst. När 1880-talet tickar igång har Elisabeth passerat 40-strecket och plågas av svåra smärtor. Ryggen och benen värker och lederna svullnar. Och snart har hon inget val. De vilda ritternas tid är över. Och det är inte bara kroppens spänstighet som lämnat henne. Även hennes omtalade skönhet har börjat falna.
Eftersom hon späker sig så åldras hon ju i förtid. Hon blir rynkig och mister sina tänder och allt. Och då får man inte fotografera henne längre, så att hon fäller upp en solfjäder om någon kommer nära eller håller en nästuck för munnen. Och de foton som är från, ja, kanske inte när hon är 40, men åtminstone 45, de är retuscherade. Jag har sett ett foto där hon sitter, hon är 55 och sånt där. Och ingen skulle känna igen att det var hon.
Insikten att ungdomen har flytt golvar Elisabeth. Hon som haft Europas mest förnäma stall säljer nästan alla sina hästar. När det uppdagas att Frans Josef fått upp ögonen för en ung skådespelerska så blir hon inte ens upprörd. Och när hennes pappa dör 1888 så iklär Elisabeth sig sorgens svarta dräkt. En klädnad hon aldrig kommer att ta av sig. Elisabeth och Frans Josefs son, kronprins Rudolf, har vuxit upp i en miljö som Elisabeth haft noll inflytande över. Hela barndomen har han varit omringad av lärare som alla försökt förvandla den lille gossen till en tuff och respektingivande ledare. Han ska härdas med ibland rent tortyrliknande metoder. Minsta felsteg straffas med iskalla duschar. Den överste som går under det talande namnet krucifixviftaren brukar stänga in lilla Rudolf i en av Wiens zoologiska trädgårdar efter mörkrets inbrott, bara för att sen hota med att släppa vildsvinen på den skräckslagna pojken.
Det var ju hans pappa då, kejsaren, som hade givit order om att han skulle behandlas väldigt hårt. Och han var ju en sensibel liten pojke egentligen. Kanske det barnen som var mest lik Sissi egentligen. Så han tog ju skada av det här väldigt.
I slutet av 1880-talet har lilla Rudolf vuxit upp till en ung man som mår uselt. Äktenskapet skaver och nerverna lika så. Men kanske är det inte bara barndomens trauman som orsakar Rudolfs nedstämdhet. Kanske är det också ett arv från mamma. För i Elisabeths släktträd dyker melankoli och varierande grad av vansinne upp på var och varannan gren. Och nu har förbannelsen slagit klorna i hennes son. Kronprinsen har börjat prata om döden. Om att han vill möta den för egen hand. Men inte ensam. Han letar efter någon som ska följa honom på färden. Och till slut har han hittat sin medresenär. Knackningarna förblir obesvarade morgonen den 30 januari 1889. Jaktlaget väntar och kronprinsen borde vara vaken vid den här tiden. När betjänten som kommit för att hämta honom till slut lyckas välta upp den låsta dörren får han sina värsta farhågor bekräftade. I det dunkla rummet finns inget levande väsen kvar. På sängen ligger en ung kvinna utsträckt med det svarta håret flödande över kudden. Och vid hennes sida sitter han, kronprinsen, blek som marmor. Ur hans smala knäppta händer sticker en ros fram. Och framför honom ligger en revolvern som bränt in sitt eviga märke i de båda. Den 50-åriga Elisabeth sitter försjunken i ett verk av den grekiska skalden Homeros när hon nås av det förkrossande budet. Kronprins Rudolf och en av hans älskarinnor har hittats döda i en jaktstuga i byn Meierling, några mil utanför Wien. Allt pekar på att det var kronprinsen själv som avfyrat vapnet. Efter dramat med Rudolfs död slutar Sissi att skriva poesi. Och de svarta sorgekläderna förblir på. För mer olycka väntar. Året därpå, 1890, dör Andrashi, ungraren som i ett kvarts sekel varit henne så kär. Och bara några veckor senare går stora syster Helen samma väg. Sorgen gör Sissi till en vandrande vålnad. 1890-talet blir kringflackandets decennium. Och det ska bli hennes sista. Från Europas alla hörn kommer rapporter från folk som sett den vackra kejsarinnan fladdra förbi. Aldrig stilla, alltid på väg, driver Elisabeth vind för våg. Ständigt med sitt ansikte dolt bakom lidandets mörka flor. Likgiltig inför en värld där inget längre betyder någonting, bokar hon av sitt livvaktsskydd. Några sådana tycker hon sig inte behöva. Men det ska bli ett ödesdigert beslut. En av Elisabeths många resor tar henne till ett höstvarmt Schweiz. Och där är vi tillbaka där vi började. I Genève, där en 25-årig man vankar runt utanför Elisabeths hotell en solig septemberdag 1898. Mannen, iklädd låg hatt och enkel kostym, är italienare och heter Luigi Luceni. Han har spanat efter Elisabeth i timmar. Luceni är anarkist. Och för någon som vill sätta skräck i den härskande klassen är hon det perfekta bytet. En som ska få vad han tycker att hon förtjänar. Att offras på revolutionens altare. Men att valet föll på henne var en ren slump.
Han vill bli martyr genom att döda någon aristokrat. Han har nog tänkt sig andra offer först. Men det blir hon som råkar komma i hans väg.
Sekunden hon kliver ut ur hotellentrén känner han igen henne. den svarta klänningen och den ståtliga hållningen. På kvicka fötter rusar Luciani fram mot Elisabeth. Han har förberett sig noga. Närstuderat anatomiska bilder för att vara säker på att träffa rätt. För han vet att han bara har en chans. Det känns som en hård smäll i bröstet. Sen slungas hon till marken. Sissi hinner knappt reagera när huvudet slår i det hårda underlaget. Sekunder senare har ett par förbipasserande hjälpt henne på fötter igen. Men mannen som vräkt om kullen syns ingenstans. Elisabeth och hennes hovdam hastar vidare ner mot kajen och ombord på den båt som väntar på dem. Den som ska ta dem över Genève-sjöns glittrande vatten. Men väl på däck svajar benen till och färgen viker från Elisabeths kinder. Och så dråsar hon omkull.
Med darriga händer fumlar hovdamen i snörlivet som håller ihop Elisabeths klänning. Det är bråttom. Kejsarinnan som nyss gick på stadiga steg ligger plötsligt livlös på det gungande båtdäcket. Och nu finns bara en sak att göra. De måste blåsa in luft och liv innanför den hårt snörda korsetten. Men deras försök är förgäves. För där, på den blekt lila underklänningen, syns det. En liten rödbrun fläck. En enda droppe blod som trängt fram ur det nästan osynliga stickmärket. Attentatsmannen träffade rätt. Rakt i hjärtat.
Ett enda hugg. Det var allt som krävdes. Elisabeth, kejsarinna av Österrike och drottning av Ungern, är mördad. En nyhet som inte bara stannar i Genève.
Det blir ju hela världen då. Hon blir ju som en martyr och nästan helgonförklarad.
Luigi Luciani blev den klasskampens bödel han hoppats på. När han grips en kort stund efter mordet förs han leende in i arresten. Och nu skickas den 60-åriga Elisabeth ut på sin sista färd. Hennes kropp fraktas genom ett Europa i chock, tillbaka till det Wien hon så länge undvikit. Där väntar Franz Josef, som känner hela världen rasa. Ingen kommer någonsin veta hur innerligt jag älskade henne. De orden upprepar han för sig själv under de 18 år han har kvar i livet, innan han gör henne sällskap på andra sidan. Min själ kommer att fly genom ett litet hål i mitt hjärta. Så ska hon själv ha föreställt sig sin egen död. Och så rätt hon fick. Elisabeth var den fria fågeln som av en ödets nyck blev en av Europas mäktigaste och mest motvilliga kejsarinnor.
Det är klart, man vet inte hur det hade varit om hon inte hade blivit utvald så. Men då tror jag att hon hade velat ha ett liv i frihet i Bayern, umgås mer nära med sina syskon och föräldrar och levt i obemärkthet.
Det österrikiska hovet försökte peta in Sissi i en roll hon ända in i döden vägrade fylla. Men i sin gyllene bur hittade hon trots allt fickor av luft, inte minst i poesins värld.
Det var väldigt viktigt för henne. Så mot slutet av sitt liv så redigerar hon ju där och bestämmer väldigt i detalj vad som ska hända med det hon har skrivit. Och så. Och det är nog så hon skulle vilja gå till eftervärlden, tror jag, som poet.
Men det främsta arvet efter Elisabeth kommer ur de gånger hon inte bara kunnat andas utan också agera. För innanför den hårt tuktade ytan fanns en modern och orädd äventyrska med handlingskraft och karisma. En rebell med en påtvingad krona. Och hennes betydelse för den ungerska frihetskampen går knappast att överskatta. Men inte ens den mest okuvliga av kejsarinnor kunde undkomma att svepas med i myten om sin egen överjordiska skönhet. Elisabeth förde en livslång kamp mot sin egen kropp och dess oundvikliga förgänglighet. En kamp som gång på gång knuffade henne farligt nära avgrunden.
Du har lyssnat på Petri Historia. Uppläsare Emma Peters. Scenen lästes av Sardar Shraad. I redaktionen Elina Pärdal, Mårten Andersson och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.